Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Sveriges äldsta och mest långkörande och mest djuplodande och
högst medelålder
bögpodd i Sverige, Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström.
Hej.
Hej.
Gammelpuggan.
Gammelpugga och Camilo Martinez. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Purfärsk.
Pur ung.
Du är ju liksom så att du typ,
eller ur
vad är det, 38, 36.
Men ursäkta
34.
Mig. Ja, 34.
Ja, just det. Jag visste att du var 34. Jag bara sa.
Ursäkta, nej.
Jag älskar att du liksom att du bara, du blir liksom som en ungdom 34.
Ja, men jag blir ju det i det här gänget.
Mm. Är det därför du är med?
För att
du,
ja, liksom, kanske.
Vi känns ung. Du ung och bara, fräsch.
Du bara så här, börjar olika meningar med så här, men alltså för, utifrån ett ungdomligt perspektiv. Så passivt aggressivt.
Ja, men lite så är det.
Alltså vi kids som är lite woke, vi säger på det här sättet.
Precis. Mm. Det är jag.
Ja, men vi har ju vi är ju mitt i säsongen och det är nu börjar det bli lite kallt och man har liksom sina vi börjar återgå till det normala. Det är en pandemi som har börjat lite, men vi vet inte om den är slut, men samhället öppnar upp och liknande.
Pandemin fortsätter ju, men vi samhället
öppnat. Vi har bara valt att den inte existerar mer. Men det sagt så vill jag inte fråga hur ni mår, för jag bryr mig faktiskt inte, utan jag vill veta, berätta något kul, Anton. Mm.
Ja, men jag kan berätta något kul. Mm. Vi var ju faktiskt på teater, och det var första gången som jag var där på 1,5 år.
Så jävla kul. Det var också där.
Det var helt fantastiskt. Och man får tycka vad man vill om föreställningen. Jag tyckte den var bra. Mm. Men jag var väldigt uppfylld av eventet att gå på teater.
Vad kollade ni på?
Vi kollade på en det kanske var någonting som Riksteatern satte upp eventuellt. Jag kommer inte ihåg vad pjäsen
hette. Eufori.
Eufori. Mm. Som handlar om 90-talets IT-bubbla, uppgång och fall. Mm. Eller uppgång och krasch, rättare sagt. Men den var, alltså jag var väldigt uppfylld i över en vecka av den här, att man fick gå på teater och man fick sitta nära människor och vi fick applådera och tjoa och kimma, och det kändes.
Det var ju en förhandsvisning. Det var då, ja. Då är det ju så många supportrar där, så det var ju väldigt fin och glatt och fin stämning.
Väldigt fin stämning.
Mm. Det är väl en så här. Det är så roligt att man måste låtsas att jag jobbar ju på Riksteatern.
Ja. Det gör du, just det.
Så ni fick ju det genom mig. Och det är ju en 90-tals, alltså Eurodance-musikal, eller hur?
Precis.
Jag har inte sett den själv, så var roligt att ni hade.
Jag hade missat att det var musikal. Jag trodde bara att det skulle vara så här 90-tals musik med. Jag förstod inte att de skulle sjunga allting. Det var lite jobbigt, men det fick man leva med.
Nej, men det var ju det som var kul.
Ja, det var det som var kul.
Sen,
det
var monologen. Sen så var den ju lite långrandig.
Ja, man kunde klippa bort
det. Men den var jätteunderhållande och vi hade kul. Och som sagt, det roliga var ju hela den här att sitta mitt i teatersalongen och bara fullsatt. Exakt. Och alla var så glada, det applåderade. Ja. Så de var ju jättestolta. Man märkte att de var så himla taggade.
Verkligen. Mm.
Det var kul.
Ja, vad kul. Mm. Så det var något kul som var Anton kul. Och ni faktiskt gjorde det tillsammans. Har du något kul då, Camilo, att dela med dig upp?
Ja, men det skulle väl vara att jag var i Tallinn i helgen.
Oj!
Ja, och jag har aldrig varit där. Aldrig varit i Tallinn, aldrig åkt på kryssning. Utan det enda jag har åkt
det var min kryssningspremiär. Kryssningsoskol ja. Också.
Oh. Ja, innan har jag åkt Gotlandsfärjan. Men det är inte riktigt
men
samma
sak. Men inte kryssning.
Nej. Så det här var första gången. Och vår kompis Louise... fyllde år i somras, så vi köpte den här resan till henne som 30-årspresent.
Fy fan,
och det var jag,
present.
Min pojkvän Filip och några vänner till, fyra bögar, fyra tjejer, bland annat då Emily Dafgård, norra Europas största faghag som var här tidigare i säsongen, förra säsongen. Så vi hade ju så jävla kul. Vi åkte på Baltic Queen Tallink, en väldigt fin båt som nyligen renoverades. Så vi hade ju jättekul där på Starlight Palace och Club Ibiza och ja. Manhattan Piano Bar.
Ja.
Var det så de hette på?
Ja, de hette så. Och Fast Lane hette den dåliga restaurangen vi fick käka på första kvällen vi hade inte bokat. Men det var skitkul. Det var en riktigt, riktigt rolig helg.
Vi åkte... Visst är det roligt med kryssning?
Ja, men vi åkte ju, det var en sån här lång helg också. Vi åkte i fredags och kom hem tisdag morgon. Och så vi var ändå i Tallinn i tre hela dagar.
Mm. Ja.
Och käkade skitgod mat. Vi var på en jättecool klubb som hette Hall. Som var liksom en stor teknoklubb. Mm. Och vi käkade massa, massa god mat och brunch. Och hade supermys. Hade bokat en stor Airbnb som var så lyxig. Så nej, men jag kan verkligen rekommendera Tallinn.
Mm. Vad var det de hette, de här barerna?
Alltså de största var ju Starlight Palace. Där de hade, det var ju jättestort och var lite art deco-inspirerat ja. Som en stor scen.
Ja.
Där det var både klubb och men The Greatest Show. Som var så här en cover, och ett coverband som hette Fairplay.
Mm. Såklart.
Men kan vi, alltså förlåt, kan vi inte bara tänka att någon har ju någon gång haft ett spånmöte.
Ja.
Alltså som att säga, hörni, vi ska...
Såklart.
Alltså, vad ska han kalla... Det är också så roligt, så olika namn har stått på liksom olika post-its.
På wishlisten.
Ja, med post-its på en vägg.
Och klubben då, den som hade öppet i senast, hette ju Ibiza.
Just det.
Och det var, alltså det var verkligen, det var ungefär som jag kunde tänka mig. Det var väldigt mycket...
Men vad har stått...
Människorna var liksom precis som man kunde tro att de skulle vara.
Vad tror ni att de valde mellan... Om Starlight Palace var det som vann namnet. Mm. Vad har stått liksom runt i post-its runt i namnet?
Mm. Men gud, Copacabana Club. Ja. Alltså det finns ju så...
Moonlight Club.
Moonlight Express.
Disco Extravaganza.
Ja, gud.
Alltså så många. Jag hade velat vara en sån som... Jag tänkte på det, fant. Juna, vilka arkitekter det är som gör de här båtarna? De är helt otroliga.
Det är det här du ska göra på din byrå. Ni ska göra... Nej, men ni ska redesigna kryssningsbåtarna.
Det var ju också så att man fick vad man betalade för. Vi hade ju köpt de enklaste, billigaste biljetterna. Så vi hade ju så här små fyrhjulshytter, inga fönster, nej, utan in mot båten. Vår hytt låg... Vad blir det nu?
Nej, men,
under Starlight Palace och Ibiza, och under oss var motorerna. Nice. Vi var ju längst bak. Så det vart ju aldrig tyst.
Nej.
Aldrig. Det var ju liksom...
Alltså jag har ändå åkt lite kryssningar i mina dagar. Jag tycker, ska man åka på kryssning ska man ändå ha fönster och vara ovanför vattnet.
Ja, men det här var första gången. Nästa gång, om det nu blir det, så kommer jag helt klart vilja ha ett...
Så tar du svita.
Men vi var ovanför vattnet. Det var bara det att det var liksom...
Nej, ni hade inga fönster. Nej.
Men kan också vara så här, vad har man för intention med kryssningen? Alltså kommer man hänga i hytt? Alltså man vet, jag kommer gå ut och äta, bli full som en kastrull och däcka.
Men
och
så här i hindsight hade det varit skönt att ha en hytt på vägen hem så att man kunde sova.
Mm.
För vi skulle ju alla upp och jobba.
Just det.
Och det var lite jobbigt.
Mm.
Men jag kan säga att Tallinn var jättevackert. Mm. En gammal stad, medeltidsstad. Supertrevliga restauranger. Lite tjuriga människor. Ja. Men de har ju haft ett tufft liv. Så att man kan ju förstå.
Nej. Berätta, hur har de haft ett tufft?
Men du sa ju det själv att de har varit ägda. Herregud. Mm.
Och ni gjorde slut på 2,5 på tre dagar.
Jättebilligt. Verkligen. Så, ja.
Nej, men åk dit. Jag har också varit i Tallinn. Det är en av mina bästa weekends.
Jag kan tänka mig att åka tillbaka faktiskt.
Ja, jag också. Mm.
Vi sa ju det. Vi funderar ju på om bögministeriet kanske. Hör ni, om det är ni som lyssnar ute, kanske ni är arrangörer av någon form av kryssning och sånt. Hör av er till oss om ni vill att bögministeriet ska live-podda.
Om man vill ha sex roliga personer med på båten.
Nu är live-podd nu!
Ja, live-podd! Det är en referens till, ursäkta, våran favoritpodd. Och om vi får lite hytter, lite gratis mat och sånt, så kan man ju...
Jag är på.
Ja.
Vi 100%. Kanske till och med kan ha en liten show. Show. The greatest show.
Oh.
Ja, men vi är live. Vi är ju live.
Nu blir klackarna i taket.
Ja, jag tar med klackarna.
Ja. Sen mitt något kul. Ja, men ska berätta något kul så sjukt att du vet när man, jag är en sån här zappare på Netflix. Alltså jag kan ju sitta i 45 minuter och bara kolla på trailers på Netflix. Mm. Och sen så i förrgår på HBO och sen så
egendomligt.
Så bestämde jag mig för nu ska jag bara gå på vad alla tittar, vad är det jag hör att är det mest fantastiska?
Squid Game.
Det har jag redan kollat på. Mm. Det har jag en massa åsikter om. Jättebra. Men nej, Scener av ett äktenskap. Ingmar Bergman, the remake av Scener av ett äktenskap, den gamla Ingmar Bergman grejen finns på HBO. Så roligt också det, för jag är också sett lite så här, men kanske inte mitt gladaste jag just nu. Och det här är ju en jättedepressiv.
Alltså det är så deppigt.
Nej, men den är vacker. Det är liksom en ganska så här så här är det att vara ett äktenskap. Det är inte liksom så. Och jag blev jätteglad. Det var också så roligt.
Andra har också jobbat.
Du av alla personer. På så bra humör.
Är det för att du har Morgan?
Nej, jag blev bra för att jag bara, men gud, andra har också
andra har typ gått igenom.
Ja, men du har ju ett äktenskap. Du klagar på hunden.
Jo, men jag menar typ så här.
Nu dricker jag vatten igen.
Mitt beteende är mycket typ att jag att om jag är lite deppig eller mår dåligt, då försöker jag undvika saker som förstärker den känslan. Så då tittar jag, vad positiv. Är komedi? Eller, alltså så här.
Nej, det där är ju fel. Man behöver gråta ut, alltså är man deppig behöver man deppa ut det.
Men jag har inte sett det här, det är lite melankoliskt.
Nej, men det är,
men du vet väl Ingmar Bergman?
Chastain, Jessica Chastain och han är med i Marvel. Deras äktenskap under jättemånga år.
Okay.
Från att det är liksom de och, alltså det är så snyggt filmat också. Du vet, de är så jävla bra skådespelare. När de har en halv bild på två personer och någon ställer, det är som en terapisession och så ställer någon en fråga och ingen säger något, men det är mer än 3000 ord för man ser hur den där frågan landade i henne och hur det landade i honom, och det är jättemycket så att de har liksom två olika upplevelser och situationer. Det är väldigt väldigt snyggt och så här intrikat berättat. Kan rekommendera Scener av ett äktenskap, en remake av Ingmar Bergmans gamla.
Vad fin kulturellt av det.
Verkligen. Har du sett den originalet?
Ja.
Ja, det har du. Camilla, har du sett Scener av ett
äktenskap?
Nej, jag sa ju det. Den bör du se.
Okay.
Den är ändå, det är svensk kulturhistoria. Den är intressant.
Det är helt.
Jag har valt att inte se den där för jag är nöjd med den svenska.
Ja.
Men du tycker man kan se den där?
Du ska jag nu ser den 100% ska du se den.
Ja, kul.
För det är inte en kopi. De försöker inte återskapa vad
de gjorde då. Tolkning.
Det är en ny, det är en samtida utifrån de utmaningar som man ser nu, som är så här, vad händer om en kvinna tjänar mer? Alltså så här, och så vidare.
För det här med remix är ju himla poppis nu med Saltkråkan och alltså, jag är lite tveksam till det här med vad heter den andra? Den här svenska Stockholmsfilmen med John och Elisabeth.
Ja, Vinterviken.
Vinterviken. Jag älskar ju originalet. Det är en av mina favoriter. Jag vill typ inte se den nya.
Jag har sett den nya.
Hur var den då?
Besviken.
Ja, precis.
Jättebesviken.
Och den första är ju helt fantastisk. Mm. Jag har sett den så många gånger. Jag kan alla repliker.
Ja, hörni.
Du var inte så ung i alla fall.
Ja, kära lyssnare och kära
ministrar.
Ja. Det har ju nu varit, det här är ju fredag när det här avsnittet kommer ut, och sen antagligen kommer det här lyssnas på 2025 också någon gång. Hej till dig i framtiden som har tagit på dig den stora uppgiften att liksom, jag börjar från början! Och liksom har plöjt dig igenom alla avsnitt av Bögmysteriet, och nu i 2025, ni i framtiden som nu har landat på det här avsnittet som då inte alls liksom rent kronologiskt är korrekt att vi pratar om den här dagen. Välkomna till er också, men nu när vi pratar så på måndagen så har det varit, och det här är ju då fredagen, det här avsnittet.
Good cut to the chase.
Den här veckan.
Den här veckan. Så aggressivt.
Alltså så lång brygga för att komma in på vad det är. Vad är det du vill säga?
Ja, men vad vill ni? Känner ni påhoppad?
Nej, men alltså. Alltså du skulle skriva en novell. Alltså,
nej, men jag tycker det är jättekul att prata. Jag har inte pratat med någon. Ja, det är National Coming Out Day den här veckan. Och jag vill bara så att man flyger in oss i den här...
Så man vet vad det betyder.
Ja, och tror jag det är, förstår man ju.
Och hur länge har det funnits?
Exakt, mm. Det började ju 1988 i USA. Mm. Och det handlade ju om The Gay Liberation. Och med hela filosofin bakom det är att, att man tänker att när folk förstår att folk nära till en faktiskt är homosexuella och bisexuella och transpersoner, om man kommer ut och berättar det för sina nära, då har man svårare att säga att det här är fel.
Mm.
Utan man är ju mer, det är ju lätt att säga de där borta, de där bögarna där borta som jag inte känner och har någonting att göra. Det är lättare att förkasta dem. Så att det finns någonting, en empowerment då i att komma ut och att och berätta det för sin omgivning. Mm. Det kan man ju förstå. Sådär, liksom. Har ni, är det här en dag som ni liksom vanligtvis skulle fira på något sätt?
Nej,
eller? Har ni delat något i sociala medier till exempel?
Nej, det har jag inte.
Nej, men jag såg det och det var många som delade ändå. Såhär, och speciellt de av våra vänner som har skrivit någon typ av bok eller som har gjort någon typ av krönika. Som
kränger
har,
såhär, sina saker. Ja, men... de bara, köp min bok.
Ja, men lite så. Ja. Nej, men då, och då reagerade jag lite grann som bara, men gud... Först blev jag trött och kände bara, men gud.
Ja, men du ska alltid gå rätt emot.
Det är alltid kärring.
Kärring. En jävla dag.
Ja, exakt.
Och du ska till kommen. Det är jävla omöjligt.
Jag kände bara, men gud, sitt still.
Du var kvinnodagen, men slut.
Alltså så trött. Ja. Alltså. Ni har en dag, vi andra.
Det är så roligt att du är också så konsekvent. Det har liksom noll med frågan. Nej, det är kvinnodagar, det är miljö.
Exakt.
Det är World Earth Day. Exakt. Det är National Coming Out Day. Du
jag blir
föraktar
trött.
Allt.
Jag föraktar allting som är...
Men det gör du inte alls, det är så negativt.
Nej, men jag blir lite trött på det. För jag menar så här, komma ut gör vi ju hela tiden. Jag menar komma utan. Jag vet inte om den behövs. Men sen funderar jag lite igen så känner jag, men det är klart att den behövs. Den är jätteviktig för de som inte har vågat komma ut eller som inte kan komma ut eller inte får komma ut. Att det på något sätt finns en dag som man kan ta mål eller sikte mot. Att den här dagen så ska jag berätta för min pappa eller min moster eller min... Vad det nu kan vara.
Ja, typ som kanelbullens dag. Liksom.
Lite så. Man vill bara in till grottan och äta degen i mitten. Det är det man vill. Nej, men att man ändå har någon typ av mål. Att man säger, men jag, nu gjorde det inte det här året. Nästa år har jag som mål att jag ska vara öppen och transparent och stå för vem jag är.
Mm.
Men vi som har kommit ut kan jag tycka att det är lite trams. Jag känner att jag firar inte min egen utkomst på det sättet.
Men precis som med många andra speciella dagar så handlar det ju snarare om att belysa någonting. Som till exempel Pride eller World AIDS Day. Det är inte så att man nödvändigtvis
man
firar
AIDS
någonting. Det är ingenting
World
man liksom nödvändigtvis behöver fira, utan det handlar ju snarare om att uppmärksamma någonting medialt och liksom... sprida kunskap och information. Det är det handlar om. Och på så sätt är det ju en väldigt bra dag.
Mm.
Sen att jag inte firar den och att vi lever i ett land som Sverige där det kanske inte är lika svårt att komma ut som i vissa andra länder har gjort att man kanske har förminskat dess innebörd. I alla fall för min egen del så är det ju som vilken dag som helst. Typ som kanelbullens dag. Jag missade den också. Jag åt ingen kanelbulle på kanelbullens dag.
Jag tror våra lyssnare kommer mer upprörda att du missar kanelbullens dag.
Ja, eller alltså jag förstod att den var där men jag jobbade hemma och fick ingen kanelbulle.
Nej,
var
inte jag heller.
Och sen så hade jag chansen att köpa en på ICA men jag vill inte, det är inte värdigt. Jag vill ha en riktig kanelbulle på kanelbullens dag, förstår ni?
Nej, jag håller
och
där
fick ICA en käng.
Det är samma, man vill ha en riktig bög under Pride.
Ja. Så det är inte det vi ska prata om, men ni förstår, du förstår vad jag menar. Ja.
Men jag håller med. Det är också så roligt att jag tror att ibland kan man också vikten att komma ut, att man kan också fastna i så här, vi är en storstad i Stockholm, vi är i en ganska tillåtande miljö och kontext sådär. Så den, jag tänker att det betyder ju, och hela syftet med National Coming Out, för det kommer vi komma in på det lite grann nu och prata om det, hur det är att komma ut och vad vi har för komma ut historier och liknande. Och det är väl att man som, om ni, jag kan tänka mig, och det här är ju också ganska fint att tänka. Jag tror att ni är ganska många där ute som lyssnar på den här podden och inte har kommit ut än. Kanske är det här det som ni, en kontakt som ni har tagit just nu för att liksom kanske stärka er självkänsla och självförtroende för att våga komma ut. Och då kanske man vill höra så här, hur var det? Vad hände med er då? För nu sitter vi också så här, ja, men var det 25 år in, 30 år in eller
50 år in.
Nej, men liksom i att ha kommit ut, så jag kom ut när jag var 16, nu är jag 41. Jag, det är ändå 25 år sedan. Alltså så här, det var ju då jag kom ut, eller gjorde jag rätt matte?
Nej, det gjorde du verkligen inte. Fortsätt bara.
Jo, 25 och 16. Du är 41.
Ah.
Så jag gjorde rätt, ni gjorde fel. Mm. Nej, men så här, så, och det är ju så lång tid sen, så jag tror att man kanske glömmer också typ, alltså, hur det var, eller att vi kanske tar lite saker och ting för givet. Mm. Så vi ska väl gå in och prata lite grann om det där, tänker jag.
Vi ska gå in i garderoben igen.
Vi ska gå in i garderoben igen och titta på att komma ut ur lite olika perspektiv. Mm. Men jag känner att det känns liksom lämpligt att bara höra en liten musikgel.
Ja. Ja, men det tycker jag.
Ja.
Man kan ju komma ut på så många olika sätt. Också så, för jag tror att, som du sa Anton, komma ut gör man ju hela jävla tiden i olika sätt och vis. Eller i alla fall, man har gjort det kanske mindre i vår ålder, men när man bara, alltså kanske vi gör fortfarande, men man kommer ut på många sätt. Det kan vara för föräldrar, vänner, arbetsplats, det kan vara första gången man träffar någon. Så det finns ju så många olika aspekter på det här att komma ut, och det är ju någonting som, det här är också en väldigt unik upplevelse som vi som queerpersoner faktiskt behöver hantera.
Till och med för sig själv.
Ja, liksom. Och man upptäcker saker om sig själv. Så att, och vi kommer nu, frågan här som vi har pratat om innan är liksom så här, vilken historia vi vill lyfta. Och du Anton, du har ju en liten tanke.
Jo, men jag tänker på de här när vardags komma utet, som är antingen att man går på fest, man presenteras för någon person, den personen tar för givet eller så här, ställer frågan, säger ja, men är du tillsammans med någon, och den här någon är ju en kvinna. Fast den de identifierar, fast den de kanske ser en homosexuell som kommer in genom dörren, så blir det ändå orden som kommer ut är ju så här, lever du tillsammans med någon, och underförstått så är det en kvinna, och då behöver jag säga nej, jag är inte tillsammans med någon man, eller jag har inte än någon pojkvän. Så på så sätt behöver man ju komma ut hela tiden. Och jag känner ju att det där är, alltså jag är 44 år gammal, 45 förlåt, jag drog bort ett år.
Ja, nu börjar det. Thomas är 26.
Nej, men just det, ibland känner jag att alltså, men jag orkar inte prata om det. Jag känner bara, ibland vill man bara att det ska tas för givet att man lever med den som man älskar, eller oavsett. För det är någonting jobbigt i att behöva komma ut hela tiden. Att hela tiden behöva säga, jo, men jag och min pojkvän, vi ska åka till Sardinien i sommar. För säger man jag och min partner, så är det alltid någon som funderar lite grann. Så man behöver, som bög eller så behöver man alltid vara lite extra tydlig på något sätt. Och det kan jag ibland bli trött på.
Men du sitter så himla, du sätter fingret på något som är så här. Du vet, även när folk försöker vara inkluderande. Alltså de har kanske spottat att så här, det här är nog en inte heterosexuell individ. Och då försöker de vara inkluderande, vilket är ju jättefint.
Det är jättefint.
Och säga partner, eller exakt, har du någon, de är vaga så här. Men det gör ju också så här, men det kan,
men
det också, vara,
också,
men det finns en ton över det som är så här, det, eller inte exkluderande. Det de vill veta är ju, det de fiskar efter är ju, vad har du för sexualitet? Alltså vem är,
det behöver ju inte vara det. Men det är lite vår känsla av att det är det. För att
man kan ju landa i det för att man är med om det så mycket.
Så är det. Så jag tror också att det lite av det är ju att vi har levt som vi har levt, och att det är en del av vår kultur, och att det är lite som bögens paranoia, att det alltid är någon som tror eller tänker. Eller, det behöver ju inte alltid vara så. Jag upplever att i professionella sammanhang mer och mer blir att även straighta personer kallar sina partners för partner.
Ja.
Och det tycker jag är ganska fint. Jag har hört det i flera sammanhang när jag har varit på konferensresor. Jag jobbar ju på ett stort företag, vi är 250-300 pers, och vi åker alltid någonstans varje år. Och det har jag märkt att straighta personer säger, jag är min partner, eller jag, alltså, det har börjat bli mer vanligt att säga det istället för min flickvän eller pojkvän. Jag tycker det är väldigt respektfullt. Och fint faktiskt att på något sätt neutralisera
liksom, inte könsdefiniera.
Precis.
Fast jag upplever att det är en liten annan situation. Att tillhöra den breda normen och majoriteten, och göra ett val att vara inkluderande i sin retorik och hur man pratar, det är toppen, håller med. Yay. Men det finns ju någonting i när man vet att man kanske har blivit spottad som en HBTQI plus person. Och jag säger, man gör, intentionen är ju att vara inkluderande och respektfull. Men jag tror, men det finns ju någonting i det här att, typ, att behöva, för det som händer i mig, det du säger, alltså på arbetsplatsen, lalala parten,
eller på festen,
eller
på
de här små liksom, trådarna som man kastar ut, det är att man känner så här, måste jag berätta det här? Att jag märker att den vill veta. Och att jag försöker då möta den personens behov eller nyfikenhet.
Exakt, och det är det jag känner. Ibland känns det att personen frågar eller uttrycker sig för att jag ska bli insatt i ett fack. Man har sett det visuellt sett. Man ser att ja, men jag är kanske inte den här normen av heterokille. Och då behöver man få det bekräftat och definierat. Och då kan jag ibland känna att jag blir trött på det.
Ja.
Och känner sig, men det är helt ointressant. För jag bryr mig inte om vem den personen ligger med i sovrummet.
Nej.
Jag vill ju på den här festen ha en rolig kväll och att vi ska stå och köta om någonting här och nu. Jag behöver inte bli... Jag behöver inte facka kanske jag vill. Men jag kanske inte behöver placera personen i ett fack. Och då vill jag inte heller bli placerad i ett fack. För det, jag har någon aversion mot det här att man hela tiden ska behöva stå upp för sin sexualitet. Jag menar, jag är ju mer än vem jag knullar med. Jag tycker att jag är en intressant person. Och då tycker jag att det är tråkigt att man ska behöva hela tiden säga så här, jo men jag ligger med killar.
Jag håller med om vad du säger, och någonting du inte har nämnt är ju att man ibland blir tvingad att göra det utan att ens någon har frågat, som när man gör en bokning, en hotell eller restaurang eller man reser utomlands. Det är många situationer där man blir tvungen att outa sig själv utan att den andra parten ens har frågat, och där man som homosexuell som har outat sig själv blir tvungen att ta emot reaktionen som man får, oavsett om den är neutral eller vad det nu kan vara, så är det också en situation som händer oss dagligen i vissa fall, eller ofta i ens liv, som är det är fan obekvämt ibland. Och när man inte ens har bett om det, men det är liksom, det är som att man blir påtvingad att outa sig själv därför att situationen kräver det. Och det är någonting som jag tror att många straighta människor, de lever ju sitt liv som alltså det är ingenting de någonsin tänker på.
Nej.
Men det är någonting som jag tror att vi kommer få leva med ett långt tag framöver.
Gud, du drar igång så mycket minnen av situationen när du berättade det där, Camilo. För det är också så roligt, för jag tror också som bög eller som HBTQI-plus-person, en queer-person, så har man också fått lära sig vara en strateg. Vi måste tänka före hela tiden. Straighta kan bara gå in i utrymmen, leva livet, boka ett hotell, gå in på en restaurang. Vi måste göra liksom en risk- och konsekvensanalys. Lite grann. Så, okay, du åkte till Tallinn. Du hade med din pojkvän.
Ja,
eller hur?
Jag tänkte på det jättemycket. Alltså, utav ren reflex så lägger jag armen om honom eller en puss. Men sen så tänker man ju så här, shit, nu är jag här. Och jag tänkte på det flera gånger under resan. Och det är så märkligt. Det är verkligen så här speciell
Och vi är så vana att tänka dem. Alltså, det är så, det är liksom en del av att vara bög, queer, alltså så, så vi är så vana vid det. Och bara att du tar upp det här med typ boka ett hotellrum. Alltså när jag gör det då tar jag ju, innan jag ska öppnat munnen, så tar jag ansvar för hotellreceptionistens reaktion på det jag kommer säga. Jag försöker förekomma och tänker på den personens reaktion. Jag är redan i den personens reaktion innan något har skett. Det
är inte bra.
Nej, och
det är otroligt.
Jag tror vi alla, alltså, till en viss grad håller vi på med det där liksom. Och då kanske man också, på tal om komma ut, då kanske man också typ, man vill klara, jag har ju någon som är jävla, jag vill klara, jag är jättesnabbt, jag vill inte att det här ska vara en grej. Och då kan ju typ, och då får man höra från straighta så här, måste ni säga det hela tiden? Alltså, kan det vara i kommentarsfält?
Men vad säger du då?
Nej, men kan ju vara så här, typ att jag säger något ganska bögigt som tydliggör någonting. Ja men gud, jag var på, jag tror inte att jag har hittat på något någon gång. Alltså i kanske jobbsammanhang och liksom, alltså jag bara,
så det ska underlätta för,
men bara så, med en gång, hörni, det ska inte vara någon, jag vill inte att ni ska undra, för jag orkar inte med stressen att tänka på er och er reaktion kring mig. Jag orkar inte med det.
Alltså jag känner igen mig.
Ja.
Helt otroligt.
Det är så,
man, det är helt också. Det är så roligt också. Ni vet att vi har mycket straighta lyssnare, men det är, jag kan säga, små grejer som man liksom, alltså, som man också typ justerar sig själv med för att passa in i liksom det här som den heterosexuella normen inte i minsta behöver tänka på liksom. Men Camilo, du har ju kommit ut på jobbet en gång. Hur var det?
Ja, nej men egentligen så behöver jag prata om det här, för att jag kom aldrig riktigt ut i den traditionella meningen att jag liksom kom ut för mina föräldrar. Det kom liksom, jag assimilerade mig in i den här världen och jag kom aldrig ut, jag sa aldrig så här är det. Mina föräldrar hade flera snack med mig och min syster att det spelar ingen roll vem ni älskar. Så jag tror att de förstod tidigt, men de ville också visa och visa att det var okej tidigt. Så då var det liksom som att jag aldrig riktigt behövde göra det. Men däremot så, ja, jättefint. Däremot första gången jag känner att jag faktiskt kom ut var på en arbetsplats. Och då var det här var ganska sent. Jag tror jag var väl en 20 någonting och började jobba. Och innan dess så var det såklart folk som visste att jag var gay. Det är inte att det var någon hemlighet sen innan, men det var då första gången som det blev väldigt öppet. Jag började jobba på East, en restaurang på Stureplan, där det jobbade flera homosexuella. Och jag kom in där ganska... Ja, det var när jag började plugga. Shit, det här var väldigt sent. Och blev väldigt snabbt vän med många och anförtrodde mig. Och det var flera som frågade ganska rakt ut. Bara, är du gay? Och jag kommer ihåg att jag i början bara, vadå? Eller liksom... Jag var så himla... Jag var så förvånad över att få en så rak fråga. Mm. Jag var inte van vid det. Och att folk tyckte, men vadå?
Det är väl det är okej.
Det var jätteokej. Och jag kommer ihåg att jag inte sa det direkt från början.
Men tyckte du att det var okej?
Jag har varit jätteställd och obekväm att helt plötsligt i ett professionellt sammanhang. Ja, för i början var jag ju ny och det var professionellt. Sen på slutet så var ju den här restaurangen en lekstuga. Ja. Som många restauranger är. Det var ingen som brydde sig om någonting alls. Men jag minns att jag var väldigt så här, shit. Och sen så till mina närmsta vänner då sa jag, ja men jag är det. Och då fick jag höra att flera hade liksom, ja men jag visste det. Och någon hovmästare trodde att jag inte var det. Någon trodde att jag var det. Och sen var det över. Och det var jätteskönt och jättekul. Och jag var så glad.
Mm.
Och det var första gången som jag blev liksom, från den dagen så var det okej att någon sa, nej men Camille, nej, men han är också bög. Eller han är bög. Alltså, det var, för mig var det, det var verkligen min komma ut, mitt komma ut sammanhang. Mm. Och det var en väldigt bra komma ut sammanhang. Även om restaurangen har en hård jargong och det är liksom väldigt mycket sexskämt åt alla håll, både åt bögar och tjejer. Och alltså det är liksom ganska grovt på sådana här ställen. Så hade jag liksom, för mig var det en rolig och bra plats. Jag
men är inte det också en väldigt inkluderande arbetsplats också?
För jo, på så sätt att det finns många homosexuella.
Exakt.
I service.
I servicen och hovmästare och liksom Niklas Hogner jobbade. Han var ju väldigt som, jag kan vara mail och vadå, du är väl bög. Alltså de gjorde det, mina kollegor gjorde det till någonting normalt. Mm. Och nu är de fortfarande flera av dem jättenära vänner till mig som jag har rest med flera gånger och de är liksom viktiga personer i mitt liv. Men det var, för mig var det nog min största komma ut, mitt komma ut sammanhang var där.
Men också så intressant för att jag tror att man är ju olika rustad. Alltså tänk också, nu kanske, då hade du ju kommit ut, då hade du aldrig velat komma ut. Mm. Om man tänker dig som person, har du haft en sån här, men du var ju utkommen i ditt privatliv. Det är bara att du kom in i den här professionella situationen och inte kommit ut där. Det finns ju tillfällen, alltså bara det här med, är du gay? Alltså man bara, där det inte är okej.
Okay.
Alltså
såhär,
bara så man påminner om det. Man bara, om man är på ett jobb och så bara, det finns folk som är mitt i sin resa att upptäcka verkligen sig själv. Och där är inte det är inte okej att ställa den frågan så. Sen kan det bero det ju på kultur och miljö och situation.
Alltså verkligen, klart. Och jag menar inte att det här var det perfekta, men för mig så gick det bra. Liksom. Det var liksom bra tidpunkt, tajmat och jag har varit väldigt glad efteråt. Det kändes skönt. Mm. Det var väldigt skönt att komma ut där och sen så liksom gick det ganska fort. Sen sprang jag runt där med klackar och liksom allt möjligt.
Ja, men vad hände? Kan du inte berätta så att du, så här, hur var du innan, hur var du efter? Vad hände? Alltså, fick du liksom...
Nej, men jag tror att jag var lite mer, jag var lite mer reserverad i liksom min... femininitet. Jag kanske inte drog ut svängarna på samma sätt som jag gjorde efter det och som jag gör nu. Där jag är ju extremt bekväm med att vara feminin samtidigt som jag på min arbetsplats där alla vet idag att jag är homosexuell för att de vet att jag har min pojkvän och vi har köpt lägenhet och hela den grejen. Och där, även där var det ganska, där var det ganska enkelt för att hon som anställde mig är liksom typ en faghag, en äldre kvinna som är liksom väldigt flamboyant själv. Och det kändes naturligt och det fanns redan en homosexuell person på arbetsplatsen. Men förlåt, vad var frågan? Vad sa du för något?
Nej, men hur det var före och efter att du kom ut?
Alltså, nej, men helt enkelt att jag varit mer bekväm med att vara lite mer så här, typ lite så ibland.
Att man är sig själv.
Ja, vara sig själv och bejaka den
delen. För det är ändå det som är att komma ut, att man har tagit bort det där första... första lagret på något sätt. Sen tar man av den där lagret återigen. Mm. Men att man inte blir lika ställd nästa gång och säger, men är du bög eller?
Precis.
Bara, ja, det är jag. Det är att man står upp för den man är.
Och för att återkoppla till själva dagen och dess betydelse, så skulle jag verkligen vilja säga, även om inte jag hade en traditionell komma ut historia, så det kändes jätteskönt.
Mm.
Och, och jag är glad att det blev som det blev. Liksom. Så att jag, om det är någon som lyssnar, så hoppas jag att man, jag menar, de flesta historier man hör är ju positiva. Sen så vet man ju att det är komplicerat med familjesituationer och allt möjligt. Man vet aldrig religion och så vidare. Men för mig så var det en stor lättnad.
Mm. Ja, men jag, för mig var det också lite likadant. Jag hade ju kommit ut när jag var 16 till min närmaste familj och vänner och allt sånt där. Och det var liksom, det var inte, jag tror jag berättat om det ganska många gånger i podden. Och det för mig var också en jättelättnad. Alltså så här, man bara och även, jag tror att jag hade, det är som att jag höll andan innan. Mm. Och sen så höll jag inte andan mer.
Mm.
Alltså jag kunde liksom, agera på livet och reagera på livet med full kraft.
Hur jävla skönt.
Istället för att liksom förhålla mig till hur folk uppfattade mig hela tiden. Mm. Så helt plötsligt fick jag svängrum och det kanske jag tog ut jättemycket de första åren. Så här, som man kanske gör som nyutkommen. Men jag minns när jag kom ut för min pappa. Så jag och min far, han har inte, vi har inte haft kontakt kanske på några år nu heller. Och det, så här, det här är inget, jag kan också säga, det är ingen trigger warning. Det finns inget trauma här med. Så här, min pappa var ganska gravt alkoholiserad när jag växte upp. Min mamma och pappa skilde sig när jag var 8. Sen hade inte jag någon kontakt mellan, sen hade vi liksom så här 80-talet, du vet, regeringen bara, varannan vecka, nu kan pappor två barn. Alltså, så skulle det på 80-talet. Så, det fanns ju ingen så här typ, hur är en pappa ensam med ett barn?
Nej.
Liksom, så det skulle liksom så här, jag sov på någon madrass i min pappas läge. Alltså, det var bara,
det viktiga var att det var varannan vecka.
Ja, det var viktiga bara, exakt.
Enligt statistiken så var det varannan vecka. Ja. Sen hur den där veckan var, det var en annan sak.
Det var det ingen som ställde sig frågan på 80-talet. Så det var inte så jättekul. Men i alla fall, när jag var 15 så bröt jag med min far. Och sen hade inte vi någon kontakt förrän
så
jag var...
Så precis innan du kom ut?
Ja, exakt innan jag kom ut. Och sen när jag var 23 så på en jul tog jag upp kontakten med honom. Jag bara så här, randomly, jag bara, jag ska önska pappa god jul. Och då ringde jag honom och önskade god jul. Och sen tog vi upp kontakten igen.
Mm.
Det jag visste var att min stora syster då på min pappas sida, så jag har ju 4 syskon. Jag har 3 stycken på min pappas sida och en på min mammas sida. Hon på min mammas sida har jag vuxit upp med jättemycket, och de 3 andra har jag inte så mycket kontakt med, så de är som mig som kusiner.
Mm.
Jag visste ju att de här 3 som är pappas barn visste att jag var bög.
De visste det.
De alltså. Visste det, och jag visste att de, så att jag i flera år efter att jag var 23 så visste jag ju att de hade berättat för honom att Robin är bög. Men vi hade,
men hur visste du det?
För jag hade ju kontakt med dem. Och, jo, men han vet om det där. Alltså, ja, jo, men det har vi sagt.
Okay,
så att mamma, alltså, jag visste i alla fall att... Jag
var, Ingele hade också
min mamma
så du behövde egentligen bara komma ut...
Nej, men så, det är också alltså, så sjukt. Så vi hade liksom så här, något år när sen skaffade jag pojkvän. Och det var liksom så här, och jag tror att det var kanske till... Jag tror att det var tills att jag blev ihop med mitt ex när jag var 30. Mm. Som jag säger. För jag hade vi liksom haft kontakt i flera år. Utan att jag... någonsin, för också, vi hade inte så nära kontakt, det var liksom någon gång ibland, och då var det att 30 år gammal,
för då skulle pappa, det är en sak jag vill säga.
Ja, men liksom så här, för då skulle jag och Ulf och mitt ex skulle åka till Göteborg och hälsa på alltså, och det här var ju då och skulle hälsa på min farmor och min pappa, och det var sen och farmor var ganska sjuk, och så man bara, jag behöver åka dit nu annars kommer vi inte träffa henne innan hon går bort, och jag bara, men nu måste jag måste säga det här. Så, det var så konstigt också. Men jag vet ju att han vet om det. Alltså, det här är en gemensam kunskap. Och jag bara, så jag minns att jag ringde upp honom och bara, jag måste bara säga, jag måste säga, jag vet att du vet om det här, men jag vill bara säga det. Och att jag har en pojkvän, jag är bög, och han heter Ulf, och lala, och så drog jag liksom det här. Och var liksom så här konstigt nervös för att vara 30 år gammal. Vet du vad? Och också intressant att återuppleva sitt 16-åriga jag att komma ut igen. Och han bara, ja, vad med det då? Vad gör han då? Utställningar, inga problem. Så vi träffade ju, det var inga, också typ, det här är också en så här, vi snackar en...
Förlåt, din mamma och pappa exakt likadant.
Nej, men de är ju göteborgare. Som är
ja, det är det.
Ja, så det Och jag tror att också jag hade liksom byggt, jag trodde inte att han skulle, jag förstod att om han hade tyckt det var fruktansvärt så hade han ju sagt det till mig under de åren. Så jag förstod att det inte var en akut fråga så.
Han hade inte svarat när Nej,
men
ringt.
Samtidigt så är det här liksom en så här Göteborg förort A-lagare typ så att säga. Men han var bara nej, var liksom ingen, det var så litet så att säga. Så det gick ju väldigt bra. Sen var ju jag och fick jag ju träffa mitt ex och vi var hälsade på farmor och han tillsammans. Hade en fika i ett klassiskt farmor. Det är torra kakor vid ett bord. Ja. Vi sitter runt i helt tyst.
Med små kaffekoppar.
Med tunna.
Och tunna.
Med rosor liksom, på. Ja, och med så här typ spets. Där satt vi liksom så här.
Och man känner sig jättestor i det här köket. För allting är så petit.
Jaha, och ska man konversera lite. Så det var min så här, vuxna komma ut. Men jag måste säga att det var
fint ändå.
Det var värt att återkopplingen. Det var värt att faktiskt. Jag tror att det finns nog ganska många som tänker, men jag vet att de vet om. Jag vet att folk vet. Jag vill inte prata om det.
Så tänkte ju jag. Så jag kom ju typ aldrig ut.
Nej, men precis.
För min del var det ju när jag presenterade Filip. Och det var ju jättesent. Det var ju bara men några år sedan. Så att även där så var det ju som att jag själv sköt fram det bara för att det var obekvämt. Men när jag väl hade gjort det så blev det ju både skönt för mig och de var ju så glada. Mina föräldrar var ju jätteglada.
Ja, såklart.
Pappa var ju jätteglad när han fick träffa Filip. Och liksom, jag tror att så här, även om alla historier inte är solskenshistorier så kan vi ändå glädja oss med att vi här, det man hör i Sverige så är det ju oftast överväldigande positiva reaktioner när folk kommer ut. För alla parter faktiskt.
Får man inte glömma heller. Jag tror att det är lätt att man lätt glömmer det med i komma ut-processen. Att när man kommer ut så ger man ju också den andra alltså de man kommer ut till möjlighet att få liksom prata om det som de kanske har misstänkt eller sett eller varit oroliga.
Eller frågor kring. Eller...
Ja, exakt. Så bara, så att man bara så här, även ni som kanske ändå inte kommer ut men alla vet det. Att säga så här, hörrni, vi måste kan vi bara prata om det här, lägga upp det på bordet. Det är också att alla kan få lov och bara men nu kan jag få ställa frågorna i undret. Hur mår du kring det här? Hur känner du? Liksom? Mm.
Och det finns ju inget facit. Det finns ju inget facit hur det är att leva som homosexuell. Och det är ju inget facit i hur man kommer ut heller. Men jag menar så här, det är ju ändå skönt att man kan få komma ut och säga eller att stå för den man är. För jag menar, ingen vill väl leva ett liv i att man lever i någon typ av beslöjad verklighet eller ett dunkel eller ett otydligt. Mm.
Det låter lite klyschigt eftersom man har hört det här i böcker och läst och sett och hört och poddar och filmer. Men det finns ju en anledning till att det är så. Det är faktiskt befriande.
Mm. Det är det verkligen.
Ja, hörni, om det finns folk där ute som att ni vill prata om någonting, att ni känner så här, ni har ingen att prata med, ni funderar på att komma ut eller vad det nu är kopplat till den här frågan och ni behöver stöd och hjälp, hör av er till oss. Vi är inga professionella liksom, terapeuter eller psykologer, men vi är erfarna bögar som har levt livet utefter våra egna förutsättningar och liknande. Så hör av er till oss.
Ni kan vara anonyma.
Ja, och det gör man vadå?
Man kan göra det på bogministeriet.se. Mm. Man kan också skriva DM på bogministeriet på Facebook eller på Instagram. Och på vår hemsida, bogministeriet.se.
Om ni inte vill skriva till gruppen så kan ni ju bara, vi finns ju på våra privata konton. Du heter @cockalicious, du är Anton Renström, jag heter @OlssonRobin. Så om ni vill prata om att komma ut eller vill bolla saker så finns vi här för er. Det är bara att höra av er.
Verkligen.
Bra!
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, jag vill bara dela med mig av någonting väldigt spännande och exalterande, i alla fall för min del. Och jag är ganska säker på att många av er lyssnare kommer känna likadant när ni har sett det som jag nu kommer rekommendera.
Det här är en selfie.
Ja, precis, det är min kukbild, ja, som jag kommer lägga upp.
Nej, men skriv till
Nej, men så här, jag har ju alltid varit fascinerad av modevisningar och runways, och jag älskade Victoria's Secret. Victoria's Secret har ju typ slutat eftersom de var så himla inaktuella och förlegade och liksom.
Berätta vad Victoria's Secret var, jag tror inte alla kanske har koll på.
Jag tror att de flesta har koll, men för er som inte har koll så är det ju, det var världens största modevisning. Det började i slutet på 90-talet med det här, eller underklädesmärket för kvinnor Victoria's Secret har funnits längre, men i slutet på 90-talet så la de på en show, en stor modevisning som med åren växte och blev ikonisk. De största supermodellerna i världen var med: Gisele Bündchen, Tyra Banks, Adriana Lima, alltså sjuka otroliga supermodeller som Naomi Campbell, som gick den här showen, och den gick från att vara en vanlig modevisning
till att bli... Det var ju cred att gå den också.
Ja, det var credit, och det var inte bara...
En angel var man.
Ja, man blev en angel, de hade kontrakt på flera miljoner dollar, och det gick från att vara en modevisning till att vara ett spektakel, en show med stora kändisar som Lady Gaga och Sting och Ricky Martin.
Så kul Sting där.
Nej, men otroliga, jättestora stjärnor.
Jag tänker inte allt för länge sedan så är Jenner-dottern som också är modell. Det var en stor grej när hon
absolut
fick gå.
Absolut, Kendall Jenner, och vi har många svenska som har gått som Elsa Hosk och Caroline Winberg och Mini Andén. Hur som helst, ett spektakel. Men med åren så liksom, medan världen liksom evolutionen gick vidare och alla liksom gick mot mer inkluderande shower, så stod Victoria's Secret verkligen still, och det hade mycket att göra med deras ledning som var väldigt förlegad, en gammal gubb, två gamla gubbar liksom. Man kan se dokumentärer om det här, som vägrade liksom inse att vi måste ha alla åldrar, alla storlekar, alla färger, och kanske även transsexuella såklart, eftersom det är en del av liksom den världen vi lever i. Men de gjorde inte det, så de konkade ju nästan nu under pandemin. Och nu håller Victoria's Secret på att förändras, och de kanske kommer lyckas med det. Men någon, det jag ville komma till, någon som verkligen har lyckats med det här, att dra på en show i sin, som är, liksom, är i sin tid, är Rihanna. Och Rihanna har ju ett märke som heter Fenty, och hon har ett underklädesmärke i den linjen. Det är smink och allt möjligt. Hon har ett imperium nu, men hon har ställt till en show nu 3 år i rad. Det här var volym 3. Och den finns då tyvärr bara på Prime, Amazon Prime. Men om ni inte har det, så har ni säkert någon vän som har det som ni kan låna. Ni behöver bara se den här showen. Den är 45 minuter lång, och den är magisk. Alltså ni har inte sett den, men jag har sett den nu 2 gånger. För jag såg den för 2 veckor sedan, jag och min kille, och nu när vi var i Tallinn en myskväll så såg vi den innan vi gick ut och käkade middag. Och den är så magisk. De har hyrt ett gammalt hotell i Los Angeles som är ett brutalistiskt mästerverk. Ett stort liksom atrium med ett trapphus i betong, och så har de anlitat världens bästa ljussättare som har liksom lyst upp det här, och sen har de artister och någon operasångerska. Öppningen är min favorit, en 10 minuters öppning med en operasångerska som sjunger, med massa coola dansare och modeller som går. Cindy Crawford är med, hon är ju 50 någonting, hon går upp för den här trappen i någon jävla klänning, och sen så är det massa dansare, och de har verkligen inkluderat alla typer av människor. Det är killar, det är tjejer, det är smala, tjocka, det är celluliter, det är liksom alla färger, det är transsexuella, det är drag queens från RuPaul's Drag Queens, fanns det 2 stycken. Det är folk som har amputerat benen, som har proteser. Det är liksom alla, och de alla har det här otroliga självförtroende, så att man känner sig, när man ser det här så vill man bara, alltså man känner sig så empowered och man blir glad. Och de vi kollade på nu när vi var i, alla blev helt golvade, alla bara, men gud, vad är det här för någonting? De är så snygga allihopa, och de har sån självförtroende, och det är så självklart att alla är med, och det är jag tycker inte att de har så här inkvoterat, utan de har fått det på ett sätt som är det är som en cirkus, men en sexig cirkus. Alltså en sexig, cool cirkus. Alltså, och ni måste fan se det här. Så att det här är mitt tips.
Det låter helt... Alltså, jag blir typ... det är som att jag får känslan i kroppen som när jag var typ så här 14 och kollade på George Michaels modellvideo. Alltså, när man var så här, man tänkte att man
gick freedom.
Alltså man gick liksom i och jag fick den känslan nu, fast liksom, och att jag även skulle kunna, för det skillnaden är ju, det skulle jag ju aldrig få lov att göra i George Michaels videos.
Nej.
För det var ju bara alltså supermodeller som var smala. Men här alltså, känns det som att man bara, men om hade man rätt attityd, så skulle man kanske Rihanna tillåta att man skulle
få göra verkligen sån attityd. Och det är så jävla snyggt gjort, och musiken och showen är fy fan, jag är så imponerad.
Fan vad roligt.
Så se gärna den.
Och är det här Rihanna själv som styr över de här sakerna, eller har
så? Jag tror hon styr ganska mycket. Hon är med i showen själv, inte mycket utan bara ett litet segment på slutet där hon sjunger och är med och liksom en del av showen. Men jag tror att hon har varit ganska involverad i det här. Rihanna känns ju som en väldigt cool brud. Och hon känns som att hon absolut har en hel del att säga i liksom urvalet utav personer som är med.
Vad betyder det då? Alltså minns för det vi pratar om är ju liksom en jättestor händelse som får jättemycket uppmärksamhet, press, media och allting är där, och som visar liksom på en bredd, en representation, och man kanske typ sitter där och men gud, det är typ jag, alltså ish, jag går där.
Men det är det handlar om. Representation, att folk ska känna igen sig. Det var mycket av kritiken som Victoria's Secret fick, var att nästan ingen av de tjejerna som gick in i butiken kunde känna igen sig med de här otroliga kvinnorna som är liksom en promille utav befolkningen ser ut så här, och de ser knappt ut så här i verkligheten heller. De är ju liksom retuscherade, de har tagit hjälp av kirurgi och så vidare. Det är liksom en bild som är ouppnålig. Och här ser man då en bild utav, det finns queera killar, det finns macho killar, det är macho killar som har på sig spets under kläder. Alltså de har verkligen fått med det är så inkluderande så att det blir, jag tror att alla verkligen kan känna att shit, jag vill köpa någonting från Fenty. Man känner sig typ där, representerad.
Så där skulle det se ut på mig. För man ska vara helt krasst också. Jag tycker det är så himla klokt också av varumärken att jobba så. För man bara, annars blir det bara spektakel som inte har någonting med mig och det jag handlar. Jag bara, just det där, den där kroppen. Ungefär så kanske den där produkten ser ut.
Men att man förstår att ens kunder är så mångfacetterade och så olika, att det inte bara finns en. Det är inte bara en hudtyp som kommer att handla ett varumärke, utan det är alla som vill ha.
Men det är helt sjukt att vi, alltså förlåt, men hur sent har det varit att det finns ett mångfald av plåster? Alltså för plåster har ju bara funnits en ton som ska då passa den extrema bredd av hudtoner som finns.
Alltså,
och nu finns det ju, men det måste ju typ specialbeställa. Alltså såhär, det är ju verkligen att inte det finns överallt. Det är helt fucking jävla sjukt. Men vad bra. Och vad kunde man titta på det här?
Men det är ju då på Amazon Prime, som kanske inte jättemånga har. Men oftast kan man ju få en sån här gratis månad. Så jag rekommenderar det. Ta en gratis månad bara för att få se den här showen.
Det är ingen som har filmat av och ligger på YouTube.
Nej,
sånt,
det är ganska nytt. Jag tror bara att
vi stöttar Rihanna också som gör det här.
Jag stöttar verkligen Rihanna. Det är helt
2 biljoner.
Det är som Björn och Benny. Man behöver lägga en 1000-lapp eller två så de får ett.
Men hur roligt, jag kom på nu, jag har lyssnat på senaste avsnittet av Flashback Forever, så tar de ju upp, då är det ju...
Oh my god, Rihanna, jag lyssnade också på den.
Tar de ju upp en av talking points.
I wanna kiss Rihanna.
Han heter så. I wanna kiss Rihanna, som är besatt av Rihanna.
Ja.
Och han...
Väldigt bra avsnitt att komma in i den podden på. Ja. Otroligt roligt.
Det är en jättebra podcast.
Vi tar en gel. Vi har fått ytterligare en respons på vårt Twink-avsnitt.
Himla populärt avsnitt.
Mycket tyckande.
Ja, men varför tror vi det?
Nej, men härligt. Ja, men alltså, snabbanalysen är att vi har väldigt sällan haft ett avsnitt som bara handlat om ett ämne. Så det blev så fördjupat, och vi hade faktiskt tid också att vara ute och tassa lite grann i vildmarkerna. Och att vi faktiskt kunde då få ställa frågor och blotta oss lite grann.
Ja.
Men när det handlar om andra diskussioner kanske vi går lite för fort fram, så det blir lite mer underhållning.
Ja.
Men här fanns det ändå någonting som vi stannade vid.
Det här är ju, alltså, nu vi har fått ett gäng brev som kopplas till Twinkar, där ni delade med er av vad ni tänker, tycker och känner kring Twinkskapet. Tack för det! Jag måste få säga,
fortsätt!
Verkligen.
Det finns ingenting som gör oss mer glada än att veta att när vi har skickat ut ett avsnitt, att det landar någonstans ute i landet. För, då, för oss så är ju podcasten att vi sitter i Antons vardagsrum, att vi sitter i mitt kök eller i Camilos vardagsrum. Så det ge oss väldigt mycket när ni svarar. Men nu har vi fått ett litet brev i alla fall om en tanke från en äldre twink. Kan man
ja,
säga så?
Men det kan man säga. Det är från en namnlös lyssnare som säger så här. Tack för en rolig och tankeväckande podd. Efter avsnittet om twins har jag funderat på en sak. Vi var ju inne på det där med om en twink kan vara gammal. Och även om någon tyckte det så kändes det som att de flesta inte tyckte det. Min erfarenhet är också att ingen medelålders eller äldre bör kalla sig för twink. Jag var twink när jag var yngre, men är nu runt 40 och känner mig tveksam till att kalla mig det nu. Samtidigt är jag inte en björn eller utter. Så det jag undrar är, vad kallar man en äldre bög som har ett androgynt utseende? Och om det inte finns något ord för det, och vad tror ni det beror på?
Hora. Vad kallar en hora?
Men alltså, här finns det också någonting som är problematiskt. Att vi har ändå en gruppering inom vår community som vi benämner. Men de blir...
Så får han finnas om han inte är grupperad? Alltså, om inte han är tillhör, vad är han då?
Vad är han då? Ja. För jag menar, du kan ju gå från twink till björn eller till daddy eller till otter eller vad fan som helst. Men om du då är twink och så är, jag kanske är det när jag är 40, men det finns ingen benämning för
det. Men kan man inte kombinera, kan man inte bara göra det enkelt och säga I'm an old twink? Det är ju jätteenkelt. Nej, varför det? Man kan göra muscle twink. Varför kan man kombinera andra saker?
Men
inte?
Hur kul är det att säga så
här? Lyssna, för då säger man ju det man vill säga. Jag är äldre, men jag ser ut som en twink. Kan det inte bara vara så enkelt?
Jag tycker att typ, alltså, man, för det är också jobbigt. Har man en katt... Gud, vad så komplicerat.
Den här personen vill ju kategorisera sig, verkar det som.
Jo, men är man inte liksom då en...
Men jag tycker att det är problematiskt att vi har någonting som vi...
Twink
som vi,
är ju åldersbaserat.
Att vi är ålderbaserade, det tycker jag är lite problematiskt.
Fast det är ju det.
Varför är det åldersbaserat? Men vadå, daddy är ju också...
Daddy, en
det är väl inte så.
Fast det är sig daddy.
Jo då, det är jättemånga...
Nej, men sen nu får du lägga ner.
Men vänta, för det här är
ju viktigt. Det är jättemånga unga killar som går runt och tycker att de är daddys bara för att de har hår på bröstet och muskler.
Men då är de ju utter, då kanske de är utter.
Det är en så rolig grej, för det kan ju vara så här, en 27-åring som knullar med 19-åringar. De bara, ja. I'm your daddy. Ja, man bara, och då är ju de daddy i den relationen. Och så sitter man själv bredvid och fortsätter och man bara, förlåt, du är ingen, om du är en daddy, då är jag
spädbarn.
Ju, ja, men då är jag ju ett lik. Så, men jag tycker ändå att det finns, alltså, det här är ju åsikter, att det finns någonting också att man bara, man måste kunna släppa saker. Jag var twink förut. Jag skulle inte säga...
Jo, men du har ju också genomgått en förvandling.
Jo,
du
men förvandlingen...
Du har ju gått fysiskt via en förvandling som inte har med ålder att göra. Nej, men om han inte har genomgått en fysisk förändring utan han ser likadan ut, bara att han har fått 40...
Han ser ju äldre ut.
Jo, men han ser äldre ut. Men
alltså, det låter ju inte som att han vill vara twink. Han vill frågan är ganska tydlig. Vad kallar man någon som är äldre?
Ja.
Och
du sa gammal twink. Hur roligt är det?
Nej men så här,
det är som att säga en gammal
men
bög.
Daddy twink då.
Nej men jag tycker man vi kommer ju prata om daddies om några veckor. Liten prepp inför det.
Ska vi det?
Ja, det ska vi. Och man kan ju... Daddiness, det handlar ju mer om ålder och attityd, skulle säga. Såklart. Så man kan ju vara en daddy. Men också typ, man bara... måste man vara... Kan man växa ut labels? Alltså etiketter. Alltså såhär, nu är jag bara... Kan han vara en bök? Alltså, är det okej att bara vara en bög?
Ja, du tänker att man, så här, man var tvink, sen blir man bara en bög.
Ja, men liksom,
eller att man var en bög och sen blir man en daddy.
Nej, men du, Anton, är ju bara en bög. Du vill inte vara... Du
nej, jag, helst vill jag ju inte definiera mig när det kommer till... Exakt.
Så du, folk kodar ju dig som Björn, men du, för dig, du är ju bara en bög.
Ja, precis.
Så, bara, så kanske så där, ska han göra make peace med att han är en bög nu.
Ja.
Nu, och, and that's good enough. Vi älskar dig för att du bara är bög.
Ja, jag, samtidigt så förstår jag ju frågan. Det är lite synd att det inte finns en sån självklart. Men det är kanske det vi borde, som lagministeriet, borde vi liksom ta oss an den. Han,
alltså, Micke,
han kan vara en säl. Är det fint? Är det fint? Nej. Jag tycker så.
Jag såg precis. Jag sitter, det är så roligt nu. Jag har inget liv nu. Jag jobbar bara och sen sitter jag på TikTok. Alltså, jag kollar inte på någon serie. Jag bara, jo, det är en
TikTok, gud, hur gammal är du?
På TikTok hela tiden. Och då så roligt så här. Så tittade jag på säl, alltså typ aggressiva säl. Alltså det finns någonting som är så osmickrande med att kalla någon en säl. Om man har,
verkligen.
Om man har,
men vadå, utter är inte direkt jättesmickrande, men innebörden har ju...
Sälar är ju bara som en...
Skämtar
som en
du? Bonus. Sälar är ju jättesöta.
Nej, alltså nej, sälar är också så här helt klumpiga.
Men kan ni bara
whatever.
Ta ett annat bra
djur? Men Kasanovic sa ju så här, det finns ett svar på det. Twink, twank, twonk. Alltså att man säger böjer.
Fast det funkar ju inte med tanke på att twink kom ju från ordet twank.
Sen exakt. Finns det ju det wolves. Finns det wolf. Det finns, alltså, och det finns även
Silver fox
och allt sånt där. Vet du vad? Du behöver ställa dig framför spegeln.
Jag tycker du får skicka en bild så kanske vi kan liksom avgöra.
Men jag tycker också typ att du, jag vet inte vad du heter, men säg att du heter Gunnar. Du är Gunnar. And that's good enough.
Ja, det är verkligen good enough. Och jag tycker fortfarande att du kan vara en twink eller twinker eller vad fan man vill.
Men det tycker inte jag.
Jag tycker inte heller. Jag tycker inte heller.
Nej, vi tycker olika här. Men jag står upp för att vara en twink du är fast sen du är 40. Jag kanske vill ligga med dig som twink.
Nu ska vi runda av det här avsnittet. Mig kan ni följa på @OlssonRobin på Twitter och Instagram till exempel. Inte på Facebook, kommer inte godkänna. Men vad kan man följa dig, Camilo?
På Instagram, @Cocolicious.
Och mig också på Instagram, @AntonRenström.
Du finns ju på Twitter också, men du kan inte komma ihåg men... kontot. Det är så roligt att jag, du sa, du bara reggade 2007 och sen existerade. Ja.
Ja, men det är Instagram som man får följa mig.
Och det finns ingenting som gör oss mer glada än när ni typ stöter på någonting i livet eller har en fråga eller funderar på någonting. Det kan vara ett problem eller en reflektion eller vad som helst. Och ni skriver in till oss till hej@bogbeniserie.se eller på Instagram. Du kan skicka ett direktmeddelande eller på Facebook.
Eller på vår hemsida.
På vår hemsida kan ni vara anonym också. Det är många som väljer att vara det. Så gör det snälla. Och kom ihåg, vi sitter här vecka efter vecka, säsong 20, och gör det här för er. För att ni lyssnar där ute och för att vi ska få prata med varandra men även ha kontakt med där ute.
Vi gör också lite igen för oss själva också.
Såklart, men kom ihåg liksom, om ni tycker om podden, om ni har lyssnat på oss mycket, kom ihåg att likea, kommentera, lämna en recension på vad ni nu lyssnar och dela vidare avsnittet till någon ni tycker om. Det betyder jättemycket för oss. Det är så som vi känner oss lite älskade, om man ska vara helt ärliga.
Vi får bekräftelse.
Ja. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs
nästa vecka. Hej
då. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.